På 70-talet vann han 2 guld i simning på junior-SM och ett SM-brons i lagkapp. Idag är han en av våra mest folkkära skådespelare och barnprogramledare. Just nu aktuell med den självbiografiska föreställningen Leif som spelas på Sankt Paulskyrkan på Mariatorget i Stockholm. Varmt välkommen hit Leif André.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Du Leif, jag vill ta det från början. Du föddes i Stockholm som 3-åring i april 1961. Då flyttades du av socialen till fosterföräldrar. Du skickades iväg med tåg och du har sagt att du minns det som igår. Vad är det du minns?
Jag minns hela händelsen när vi står nere på T-centralen på perrongen. Mamma var lite stirrig. Och hon var lite stor och räknade cigaretter. Vi stod där på perrongen. Och det kommer fram en kvinna med ett annat barn, en flicka. Och börjar prata med mamma. Och det var en jävla märklig stämning. Alltså. Och sen lutar sig den här kvinnan ner till mig. Hon hade en vit, svart klänning med sån här ränder så här. Uppsatt hår. Och väldigt trevlig var hon, kommer jag ihåg. Så här. Och sa hon, Leif, nu ska du och jag ut och resa. Och så lyfte hon upp på tåget där. Mamma stod kvar på perrongen och började gråta, va. Jag fattar ingenting så här.
En kvinna som du aldrig har sett tidigare.
Nej, och ett annat barn i min ålder ungefär som jag heller aldrig hade sett. Och så säger mamma, jag kommer sen Leif, jag kommer sen. Och sen slås den här tågdörren igen och tåget börjar rulla. Och jag ser mamma försvinner, så jag bara skriker. Mm. Sen satt jag hela tåget, jag minns det som förra månaden kan man säga. Istället.
Oj.
Så satt jag med min nalle hela resan. Och jag kommer ihåg den här, att jag visste inte vad jag skulle. Och sen den här kvinnan, hon var jättesnäll den här kvinnan från socialen som hon var då. Visade sig sen, fick jag det på sen flera år efter och mamma tog på så här. Och mamma tyckte att det där kan inte du minnas. Jo, jag minns precis. Du hade en beige kappa på dig också. Ja, just det.
Mm.
Och då kom jag till en liten station som heter Timmele i Västergötland utanför Ulricehamn. Med rälsbussen från Falköping. Och där står en annan kvinna och en äldre kvinna och möter upp mig. Och det var Maj Karlsson.
Min fostermamma
och hennes svärmor då, Märta. Mm. Min sommarpappas mamma. Och sen satt de med på cykeln och alltihop. Och jag fick sitta på baksätet. Eller bak, vad heter det? På cykeln. Och så gick vi hem då till den här Klockaregården, en bondgård då. Så.
Och du blev kvar där några månader?
Ett halvår ungefär.
Ett halvår?
Ja, ett halvår blev jag kvar där.
Precis. Och sen tillbaka till Stockholm där du växte upp med 3 bröder med mamma Margit.
Ja, men det där kommer jag också ihåg, den här resan när vi åkte tillbaka. Så mamma hörde alltså aldrig av sig. Jag började kalla dem Majsan och Lena för mamma och pappa. Jag kom till fantastiska människor. Helt fantastiska. Min bror blev också bortskickad, Lars. Han var född 49, så han var alltså 11 år. Han blev bortskickad till en familj i Småland. Alltså de särade på oss bröder. Hur knäppt det var, alltså att man gjorde så på den tiden. Så han kom till en familj i Småland. Som slog honom och låste in honom på kvällarna. Så han snodde en cykel. Fattar du? Snodde en cykel. Eller om det var bondens cykel. Så han kom också till bondfamiljen. Och började cykla hem. 11 år från Småland. Han visste fan inte var han var. Va? Han bara cyklade. Och han sov över en natt i en lada tills polisen hittade honom och skickade tillbaka honom sen. Mm. Jag tänkte så här, hur kunde man göra så här? I alla fall, sen då så ordnade mamma upp sitt liv. Alltså bara för jag blev bortskickad var för att min biologiska pappa var ju kassaskåpssprängare. Mm. Så här var ett tillslag de hade gjort då hade mamma gett honom alibi och gömt alla pengar att hoppas hon torskade också. Så att det här var en reprimand kan man säga från sociala. I alla fall, och sen då ordnade mamma upp sitt liv och gick tillbaka till sin första man. Rune, det här är snurrigt alltså. Men så min äldre bror och mina yngre bröder, de har samma pappa. Jag är ett mellanspel kan man säga.
Mm.
Ja. När jag kommer tillbaka till då hade bodde vi på Krukmångagatan 28 på Södermalm. Och vi åker hem. Och jag började kalla mig som länder för mamma och pappa. Så åker vi hem till Aspudden, Styrbjörnsvägen 9. Och när vi kommer upp för trapporna så säger Majsan då, Leffe, nu ska du få träffa din riktiga mamma. Och det här minns jag som igår alltså.
Mm. Ja,
och då är det riktiga, och öppnas dörren och där står min mamma då och gråter och, liksom, och hade färgat håret och hade gått tillbaka till första man Rune Och, så här, och det här nämnde jag i min monolog. Liksom. Jag menar, tre grejer på en gång. Ny frisyr, ny man, ny lägenhet. Det går ju inte att hänga med det, eller hur?
Nej.
Nej, det är sant.
Och du är 3,5 år.
3,5 år.
Du, sen, ja, du hamnar i Stockholm då. Och här växer du upp med dina tre bröder då. Och med mamma Margit och styrpappa Rune.
Rune, som var en fantastisk människa. Jag hade honom i 10 år. Från 3 år till 13 så dog han, va?
Ja, och så dör han.
Ja.
Ett år senare träffar mamma en ny man.
En psykopat, ja.
En psykopat, har du
psykopat,
sagt.
Ja. Ja.
En renodlad psykopat.
Ja, elak jävel i alla fall. Kan man säga.
Vad är det som hände då?
Ja, det var ganska så här. Vi tyckte, jag och brorsan, äldre brorsan, för småbröderna var så små, så att det var bra att mamma hade mött en ny man ungefär, va? Jag kan inte definiera att jag sa exakt så, men det var lite grann åt i hållet, va? Men sen satte igång, alltså. Och det var en kväll, det var en lördagkväll, vi hade haft middag. Och plötsligt så bara small det, va. Så klappade han på min bror. Allt vad han kunde, blodet bara sprutade och spegeln hade gått i kras. Och vi fattade ingenting. Och jag sprang in och hämtade min pilbåge och började lägga mig i det slagsmålet, för jag ville skydda min bror, va. Och sen så stack han då, Tord hette han. Han drog iväg, för vi skrek att vi skulle ringa polisen sen. Ja, men sen så, ja, som det är med misshandlade kvinnor, så var det som att han bad om förlåt och sen, okej, då var väl allting bra.
Och sen hände det gång.
Sen så satt igång.
Mamma hade klippkort på Södersjukhuset.
Ja, precis, jag brukar säga det. Vi hade en gång när jag var uppe på Söders, så sa hon så här, men fan, är ni här nu igen, sa jag. Så att du vet, och sa till grannen att hon har ramlat och på mattan och en dörr som hade smält upp.
Och du som liten pojke, det var du som fick ringa polisen.
Ja, jajamensan, ja, jag ringde polisen där då. En gång så var det samma polisen som kom veckan efter. Är han här nu igen, sa han. Kommer aldrig glömma, jag stod i pyjamas sedan 14 år.
Hur har det där påverkat dig?
Ja, om jag ska vara lite ärlig så vet jag inte. Jag har ju gått i terapi i 5 år. Jag fick reda ut allt det där på något sätt, men... Ja, det är klart att det var ju jävligt jobbiga år. Alltså. Jag fick ju klara mig helt själv också. Jag fick ju liksom... Jag hade ingen uppbackning hemifrån med simträningen och med skolan. Utan mamma hade fullt upp med småbröderna och den där psykopaten. Va? Så det var ju så här... Så det är klart att jag påverkat mig. Liksom. Det har gjort. Jag brukar alltså skämta och säga så här. Jag fick aldrig vara tonåring. Jag fick inte vara den där tonåring som alla andra fick vara. Jag var avundsjuk på att de andra fick vara tonåringar. Mm. Åka till Sälen, åka skidor och såna här saker. Och liksom, jag simmade på. Och
ja, du simmade oerhört mycket.
Jag simmade så mycket så att det finns inte. Ja.
Och du verkar ha haft en relation eller ett bra band med din simtränare här i Stockholm. För att han fick ett jobb i Sundsvall och skulle flytta upp dit.
Ja.
Och du vädjade till honom, ta med mig.
Precis.
Och det gjorde han.
Ja.
Så du hamnade i Sundsvall.
Jag ville hemifrån. Mm. Jag hade det varit Arboga.
Var det en flykt rent
då? Det var en ren flykt. Jag ville bara hemifrån. Jajamensan.
Men du, det hände en sak också när du var där uppe. Din storebror hemma i Stockholm, ja. Han fick nog. Han bestämde sig för att slå tillbaka. Och han slog en yxa i huvudet på din mammas nya man. Och han överlevde och din bror hamnade i fängelse.
Ja.
2,5 år i fängelse.
Precis.
Vad tänker du om det idag, den händelsen?
Ja, alltså, det var så här att min bror Lars, som tyvärr nu är död. Han var väldigt alkoholiserad och man kan säga att han söp ihjäl sig. Men han dog av lunginflammation 1 augusti 1999. Han var bara 49 år. Han stod upp för mamma. Så han fick ta den här. Men han bodde inte hemma nu, ska vi komma ihåg. Han hade bodde en annanstans. Men han fick åka hem ibland och röja upp för mamma. Så han slogs mot den här Tord. Och det var vidra slagsmål alltså. Och sen hade Tord lite... Ja, han är död han också. Så kan säga, han hade kriminella kontakter också, va? Så att det var inte helt så där problemfritt att bråka med honom, så att säga, va? Men till slut fick brorsan nog. Och då bodde han i närheten. Det här var borta i Fagersjö mellan Högdalen och Farsta. Mamma bodde där på Gräshandsvägen. Och brorsan bodde bara stenkast därifrån. Och då ringer Thomas, min lillebror Thomas, som bodde hemma fortfarande. Sen blev han också fosterhemsplacerad efter den här händelsen som hände då. I oktober 1978. Så ringer Thomas. Nu tar det här. Han slår mamma. Då fick brorsan nog. Va? Han fick tuppjuk. Va? Så han sprang över med en köttyxa. Du vet, det som blir trubbe på ena sidan och vass på den andra. Och sådär. Och det var blod i hela lägenheten. De fick renovera hela lägenheten sen. Och brorsan stod i köttyxan i huvudet på honom helt enkelt. Pang. Men han överlevde den här psykopaten. Men brorsan fick kåken. Jag tror att det var lite över 2 år. 2,2 år någonting, va? Det mordförsök. Det var blod i hela trappen, berättade med grannarna sen. Jag bodde ju uppe i Sundsvall, så jag var inte närvarande vid det här, va? Men det, Men där tog det slut med mamma och den här psykopaten. Där började det liksom avvecklas liksom. Så det föll väl ut. Trots en köttyxa i huvudet.
Du Leif, 2016 då var det urpremiär för föreställningen Leif på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. En historia om klass, punk, alkohol, teater, våld, politik och kärlek.
Ja,
men det var inte alldeles självklart att det skulle bli en föreställning. Det var inte din idé här.
Nej, det var teaterchefen, för detta teaterchefen, Anna Tackanen, som kallade upp mig på ett möte. Nu känner jag Anna sedan hon gick scenskolan på 90-talet.
Och hon kände till flera av de historierna.
Hon kände till mina historier. Va? Många baxnar ju när de hör när jag berättar historier. Inte bara det jag berättat nu, utan massor med annat också. Så här. Är det sant? Kan det vara gott? Ja, så var det för mig. Så här var det för mig. Och jag har ju levt ett brokigt liv, kan man säga. På något sätt. Lars Molin sa ju den gången på en intervju, att Lars Molin, regissören, hur kan du skriva såna fantastiska historier? Ja, jag är en galen släkt, vet du. Finns det mycket hämtar, så att det är ungefär så för mig också. Men i alla fall, då blev jag uppkallad, det här var i december 2015. Ser jag rätt nu? Ja, 2015, december innan jul. Tänkte vi skulle skriva en pjäs om dig. Om mig? Jaha. Ja, och tänkte Lukas Svensson. Lukas Svensson är Sveriges bästa dramatiker och översättare. Han kan skriva, och du berättar för honom, han skriver, och Ola Anders Tandberg regisserar. Ola Anders Tandberg är en regissör som har jobbat jättemycket med, som också är en nära vän. Och han känner också till mina historier, så jag tänkte, ja men det visst. Du vet, jag har ju aldrig kunnat säga nej, jag säger bara ja till alltihopa. Jag är sån här, du vet, min terapi.
Men du var ganska nervös när ni började närma er premiär.
Jo, men när jag gick i terapi så sa min terapeut en gång, du måste lära sig säga nej, ja fan. Så jag sa ja, så gick det jul och nyår. Och så tänkte jag, nej, vad tusan, om mig, vad ska nej. Så jag gick tillbaks till teatern och, tillbaks, jag jobbar ju där, jag är fast anställd. Åkte upp till Hammar då i januari och sa, men skit det där, lägg det där på is bara. Nej, vi har redan tagit produktionsbeslut. Och det är en stor apparat, det är tillsatt scenograf och kostym och teknik och allt, va? Så sen satte vi igång och jobbade, jag och Lukas Svensson. Vi är på ett halvår, kan man säga. 5 månader. Ja, vi möttes ett par, tre gånger i veckan. 1 timme, 4 timmar. Och jag tror max var en gång vi höll på i 18 timmar. Men då var jag nere i Köpenhamn och hälsade på honom. För han bodde i Köpenhamn då. Bor fortfarande. Och då var det sammanlagt 18 timmar. Mer krogbesök också. I alla fall. Och han skrev och skrev och skrev. Och jag pratade. Jag pratade bara helt vitt och brett om det. Så skrev han ihop den här. Han gjorde en buljong om det här. Annars skulle man kunna ha gjort alltså Leif part 1, 2, 3, 4, 5. Förstår jag? Det är som Star Wars-serie. I liksom. Alla fall så skrev han ihop det här. Och sen satte jag igång och repetera. Och du frågade för att man var nervös. Jag var så fruktansvärt nervös. För jag kände att det här håller inte. Och jag, till slut, man måste säga i efterhand säga också att det tog på mig mentalt också. Alla de här historierna. För det är inte att spela Hamlet eller Tjechov, utan det här är jag. Det är mina minnen.
Det är minnen som väcks till liv varje gång du står
precis.
På scen.
Precis, det väcks till liv varje gång. Va? Och det blir så här. Jag kände när vi repeterade, jag fick hjärtklappning på vissa scener. Så här. Och 3 veckor innan så sa jag bara, jag orkar inte, pallar inte. Och då hade vi första genomdrag med publik. Hela pjäsen, alltså lite papper i hand på vissa scener och såna här saker. Så här. Och det föll så jäkla väl ut. Va? Folk skrattade och grät om vartannat. Va? För den är ju väldigt rolig här också. Ja. Den är inte helt. Liksom. Och då kände jag bara, wow, det lyfter. Det lyfter, planet lyfter liksom. Så att sen
har du kört.
Sen har jag kört.
Och den rullar fortfarande.
Det här blir jag inte av med. Men man får väl se ett slut. Jag har sagt att till hösten kanske vi ska sätta upp den igen. Och sen får vi se.
Ja.
Men den är rolig att spela. Den är ju tidlös också, man säger, i och med att den handlar inte bara om mig. Det handlar om ett klassamhälle, det handlar om folkhemmet. Det handlar om att ta sig upp, att kämpa. Det var det som var andemeningen med det här, var att det var mottot jag hade, att man ska liksom, man ska gå därifrån stärkt. Människor ska komma dit och titta. Och jag står ju alltid kvar efter föreställningen, längst fram på scenen, och pratar. De som vill prata kommer fram och pratar. Och det kom fram människor hela tiden och bara gråter. Jag hade samma sak som nu, jag blev bortskickad. Du vet. Så att
det finns mycket att bearbeta.
Ja, det finns massor att bearbeta. Man måste stärka människor. Mm. Alltså. Det var samma när jag var med Stjärna på slottet. Jag tackade nej 2 år i rad. Sen tänkte jag, okej, jag ska berätta min historia som stärker människor och ungdomar. Det går att kämpa. Man behöver inte gå under.
Har du fått något kvitto på att du också gör det?
Ja. Oja.
Det måste vara
massor härligt. Massor med brev och liksom hälsningar och mejl och alltihopa. Så att det,
Det har också blivit 200 ungefär film- och tv-roller genom åren. Men du har sagt att du trivs bäst på teaterscenen. Är det så?
Ja.
Jag Vad älskar... är det med teaterscenen som är...
Jag älskar den här processen. Jag älskar den här processen att man börjar repetera och kollationera med papper i handen. Och man känner sig... Och varenda gång man börjar va, repetera en pjäs så är det alltid så här... Hur fan var det man gjorde nu igen? Alltså man är som barn från början vända produktion. Va? Mm. Och det här mötet med människor och alltihopa. Ibland, oftast går det, faller det väl ut och ibland så går det till helskotta. Ja. Men jag älskar att stå på scen. Jag tycker så, det är så formidabelt roligt. Och man blir bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre och bättre.
Du, stort tack för att du kom hit.
Är redan klart igen?
Ja, vi är klara. Alltså, stort tack till Leif André.
Tack
så mycket. På återseende.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.